I det förra avsnittet så sa jag en sak som jag skulle vilja dementera. Jag sa sådär, jag har aldrig varit i ett omklädningsrum. Det stämmer ju förstås inte. Sanningen är väl att jag under framförallt tonåren försökte undvika det så mycket som möjligt. Men i vuxen ålder så är det snarare så att jag börjar liksom lockas av de här omklädningsrummen.
Lockas?
Ja, målet är att kunna stå där utan att skämmas och utan att känna sig utanför. Det gör jag fortfarande, men jag köpte faktiskt ett sånt här ganska dyrt gymkort för något år sedan. Och det är kämpigt att gå dit varje gång för att jag känner mig så utanför och tafatt och vet liksom inte vad jag ska göra av min kropp, både påklädd och avklädd. Men långsamt så tänker jag, en dag ska jag kunna stå här som mig själv då.
Men du har du valt ett gym där det är så att säga snälla killar?
Svar ja. Jag kan inte ens säga vilket gym det är. Det här är ett tips, så nu hoppas jag att inte massa andra dyker upp där. Det är faktiskt Centralbadets gym i Stockholm.
Oj.
För de flesta går ju dit för att simma.
Ja.
Inte jag. Jag går till det lilla gymmet där ingen är. Jätteskönt. Alltså om du går dit på en udda tid så är du nästan ensam. Och de som är där är pensionärer.
Fantastiskt. Det här måste vi grotta ner oss i. Och välkomna kära lyssnare till två män i en podd med Erik Schylt och Daniel Schelin. Vi stävar mot manlighetens, inte bastioner, men fyrbåkar eller någonting.
Tänkte vi väl att vi skulle prata om kropp.
Mm.
Ett ganska knepigt ämne på många sätt.
Men hur har du det med omklädningsrum? Nu använder inte jag det längre. Jag var verkligen den som kastade mig över nätshoppingen när den kom, för då slapp jag ju provhytter. Jag kunde bara byta om i provhytter som var helt från golv till tak med. Det är vidriga med glipor och väggar och det är salondörrar man står där med.
Ja.
Hur har du haft det med det i livet?
Jag har löst det på ett ganska bra sätt tycker jag. Det är att jag köper samma kläder om och om igen. Jag får med att jag nämnde det för ett tag sedan här. Att jag har ju bara ett skjortmärke till exempel. Och när de skjortorna går sönder så köper jag nya. Då kan jag gå in i den affären och bara hämta ett nytt exemplar. Jag behöver inte prova det.
Men byxor då?
Byxor byter jag ännu mer sällan. Jag har liksom ett par vinterbyxor och ett par sommarbyxor. Och de går ju sönder ibland, men då bara köper jag ett exakt likadant par.
Det skulle jag gärna vilja. Jag hatar att prova byxor eftersom jag har väldigt korta ben och tjocka lår och sådär.
Mm.
Men den här taktiken förutsätter ju att du inte är viktpendlare.
Det är jag nog inte heller. Den håller sig ungefär på samma. Gått ner några kilo de senaste åren, men på grund av stress och ångest. Det är ett bra sätt att förlora vikt. Inget annat har nog egentligen funkat. Alltså ändra kost, träna mer. Det har inte fått mig att gå ner i vikt. Men när jag mår riktigt, riktigt dåligt, då kan man faktiskt förlora några kilo.
Jag vet inte om jag avundas dig eller inte, men jag har ju mer dramatiskt förhållande till min kropp. Den visar upp nya... Den fluktuerar hela tiden.
Hur då?
Alltså jag kan stå där och hänga min tvätt och liksom chockas över att plötsligt så är kalsongerna lika stora som mina t-shirts. fullkomligt förkrossad.
Ja.
Det här så här har ju varit hela livet tyvärr. Jag har hatat min kropp sen allra första början. Jag har ju väldigt tidiga minnen när jag hatar kroppen. När jag är bebis till och med. Att den inte klarar av att genomföra de rörelser som jag önskar. Så att säga.
Och du har berättat det här med munnen som inte lyder dig för att du vill uttala vissa ord och så.
Ja,
det är också en kroppslig sak faktiskt.
Det är det ju verkligen. Mm. Och sen om vi ska söka oss mot omklädningsrummet så var det väl ändå en tid, tror jag, kanske från när jag var 5-6 sådär tills 10 som det ändå var okej. Sådär. Men då var jag ju hatade min kropp för att den var svag. Jag kunde inte trampa på cykeln ordentligt och sådana saker. Men du vet, jag bara längtade till att jag skulle bli stor och vuxen.
Blev kroppen bättre då?
Nej, den till att börja med så var jag ju oerhört sen i puberteten. Jag vet inte ens hur jag lyckades. Jag tror knappt jag kommit in fortfarande.
Vilken ålder skulle du säga att det var då?
Alltså det kom en gudavälsignelse tror jag mellan ett på gymnasiet och tvåan och sånt där. Då allting plötsligt förändrades och det var också enda perioden i mitt liv där jag trivdes med min kropp. Då hade jag bulimi och då gick jag ner väldigt mycket i vikt för jag var överviktig innan. Och den här övervikten bara...
Riktig bulimi alltså?
Ja.
Mm.
Och jag tror aldrig jag varit så presterande i mitt liv som under den tiden. Så jag presterade även min kropp liksom. Jag presterade skolarbetet och så jag har ju aktat mig också för prestationer för mycket sen. Men den här oerhört stor respekt för de här typen av sjukdomar, ätstörningar av olika slag, det sitter ju i hela livet sen. Även om man har kommit i, liksom rent funktionellt i borta från det, så är det liksom, det fäster sig, liksom, kroppshatet fäster sig liksom, i all form av avläsningar av kroppar runt omkring. Och du förlorar din egen, du förlorar ju uppskattningen av dig själv så att säga. Och då förlorar du också uppskattningen och tilltron till kroppens förmåga. Och jag tror att det här påverkar fruktansvärt mycket. Men den här, och jag kan liksom idag vakna med den här, och andra sen så var det ju en befrielse från den här vidriga förvuxna bebisen som jag var när jag var 13-14 år med pipig röst och enorma lår och bara liksom den här, ingenting kan få mitt hjärta att blöda så mycket som när jag ser sådana pojkar. Jag ser ju hur de lider själva av liksom, och den här typen av att liksom inte vara barn och inte tonåring, ingenting, bara vara ett könlöst freak.
Var det då, under den perioden, som bulimin kom då?
Ja, då kom den sen. Och den var ju otroligt framgångsrik. Det var ju så att säga det bästa jag har gjort då under den tiden. Det är ju hemskt att säga. Jag hade liksom inga direkta vänner när jag började flytta från förorten in till stan och jag hade lite så här, gick ensam där i korridorerna. Och sen hade jag ju turen ändå att träffa några... De var två pojkar så att säga i min ålder, min klass, som verkligen, som jag fortfarande idag är mina vänner, som ändå hade någon slags konstigt idé om att de ville inkludera människor. Den ena blev ju sen läkare och sysslade ju bara med att hjälpa andra människor. Och jag fick följa med. Jag fick följa med på ett hörn där. Och gick där omkring med min vad jag då tyckte min fullkomligt vidriga skapelse och satt där i ett hörn och fick till slut även komma med på en fest, vet jag. Och då hände ju ett mirakel. Det var det som var så sjukt. För att jag satt ju där på den här festen och vågade inte titta, liksom, vågade inte säga någonting och liksom sådana saker och allting inne. Och så sitter det liksom någon brud där som börjar titta på mig, tror jag. Eller jag tror att hon ser igenom mig. Jag måste ju se någon annanstans. Liksom. Jag tittar på det. Men sen tittar på mig som ett freak. Liksom. Jag hade ju då haft den bulimin ett tag. Men jag hade ju inte sett själv förändringarna. Så jag hade vuxit, tror jag, 15 centimeter och gått ner 10 kilo samtidigt under på liksom ett halvår. Jag var ganska... För jag förstod inte själv att jag var ändå ganska snygg. Men fattade inte själv. Jag var liksom, hade bilden av. Men hon besvarade... Liksom, jag tog verkligen... Efter ett tag så tog jag enormt mod till mig och tittade tillbaka. Senare så satte hon sig på arm. Jag satt i en fotölj. Hon satte sig på armstödet och började prata med ryggen vänd från mig, så att säga. Hon slog sig ner på armstödet. Liksom. Det är inte möjligt. Liksom, kan inte, det är inte mig. Liksom, det är inte, var liksom ett hån mot mig. Hon var ju sagolikt vacker. Liksom. Och så sträckte hon ut handen på armstödet. Och så tänkte jag, liksom, nej, vad fan? Vi har inte sagt ett ord till varandra. Och då tog jag hennes hand. Och hon kramade tillbaka den. Sen plötsligt var det någons föräldrar som skulle komma hem och festen avbröts och alla bara gick ut. Jag hade inte sagt ett ord till henne, visste inte vem hon var. Och då gick vi och pratade lite grann på vägen ifrån. Och sen var det hej då och sen ingen aning om vem det där var. Mm. Men det visade sig att hon gick i min skola och sen var vi ihop i ett och ett halvt år.
Ja.
Det var min första kärlek. Mm. Och jag hade ingen aning om att jag skulle kunna uppfattas som vacker. För det här var ju bara skönhet. Det var ju två tonåringar i brunst, så att säga. Det var ingenting annat. Vi hade inte sagt ord till varandra. Så det var ju... Och det där vart ju en glipa av någon slags... Tyvärr var det då så att istället så blev det ju då ett skönhetsideal som ersatte så att säga, det hjälper ju inte mot kroppshatet egentligen. Det har ingenting med det att göra. Utan det är bara så att nu lyckas jag för tillfället, så uppenbarligen så passar jag in i mallen för vad som är vackert. Det ser ju jag ju vad som är vackert både på pojkar och flickor och män och kvinnor. Nu är jag där, så att säga. Men det är ju ingenting som har... Det förändrade mig ju inte i grunden invärtes. Så jag tyckte ju inte om min kropp egentligen. Jag tyckte bara om att dess utsida då, så att den var okej för tillfället. Sen egentligen så fick jag min första respit från det här hatet bara många, många år senare, när jag som nygift åkte vi på bröllopsresa till Singa. Och jag har aldrig kunnat visa mig, liksom aldrig naken eller någonstans, men det var vid en strand som var huset. Och det gick, åkte en massa båtar ute på fjärden där. Så tänkte jag, nej, jag klär av mig, jag tar ett naken dopp. Jag är ägd, jag är gift. Det är någon som äger mig. Nu skiter jag i det här. Mm. Och det var en fantastisk befrielse. Att vara ägd av någon var att vara... Då behövde inte jag ta ansvar för den här vidriga kroppen längre. Men det betyder inte, det där kommer fortfarande tillbaka. Men nu börjar man, nu har jag passerat 40. Så nu är det ju liksom, nu fattar jag. Jag kan liksom, så illa är det ju inte liksom, inte så mycket. Man är inte så... Sträva inte efter att vara något annat. Nu är det snarare att börja bli glad över att kroppen fungerar så här fortfarande. Liksom. Men det är synd att de här idealen som vi har verkligen förstör för oss. Men det är inte bara idealen, det är inte bara reklamen, utan det är också någonting i en själv som är hämmande. Mm,
precis. Vad är det i dig som vill dig illa? För det är ju någonting som vill dig illa. Eller hur?
Det tror jag. Ja.
Mm. Det är ju lite av ett mysterium. Men vad tror du själv att det kommer ifrån då? Är så starkt självhat.
Alltså, ja, när du frågade vad jag vill det illa, så tänkte jag, för det är ju jag som vill mig illa.
Ja, precis. Men vad är dig?
Jag vet inte. Du borde ta betalt för det här. Timpenning som terapeut.
Ja, men det här är ju det, om man går i terapi så är ju det här man försöker ringa in. Hur det kan finnas då en röst i ens huvud eller en del av en själv som faktiskt inte vill en väl. Eller det uppfattas i alla fall så. Att det inte vill en väl. Är det andras röster runt omkring som man har då inkorporerat i sitt liv? Eller är det någonting som finns från början? För mig, jag har inte samma... Det där, någon typ av kroppsligt självhat på din nivå har jag nog inte haft. Men nu när du berättar det här så har jag samtidigt känt, alltså, hela tonåren, och det här är ju nästan... Kanske inte allas tonårsupplevelse, men jag upplevde mig själv som väldigt, måste säga, ful.
Ful?
Ja, faktiskt. Jag tror det hänger ihop, det har någonting att göra med här med glasögonen. Det där...
Som vi har avhandlat i ett avsnitt.
Ja, precis. Jag fick glasögon när jag var 4 år gammal. Och min närmsta lillebror var väldigt söt. Och vår dagmamma tog med oss till en modellagentur.
Oj!
Det är uppmaning till andra föräldrar och dagmammor och förskolepersonal. Gör inte det. För det kan bli så att den ena av de två sönerna då i brödraparet blir barnmodell. Och den andra inte blir det. Den risken finns alltid. Och det var också det som skedde.
My goodness. Hur gamla var ni då?
Ja, det måste vara. Min lillebror måste ha varit, säg att han var 5 då, jag var 7. Eller han kanske var 4 och jag var 6.
Ja.
Och han blev ganska framgångsrik barnmodell då. Så okay. Han gjorde reklam i tunnelbanan och jag tror han var med i H&M-kataloger. Och han gjorde någonting för Shell, alltså bensinmärket. Men den, jag tror det visades bara i Norge. Han gjorde rätt mycket. Wow. Han var väldigt söt. Och jag fick inte göra någonting då. Nej. Och de här då fotograferna sa alltid, ja, nästa år kanske. Vi hade inte några kläder just den här gången som passade dig, din ålder. Men nästa år kanske. Jag fick ju aldrig något jobb.
Vilken blå.
Jag var ju liksom inte söt på det sättet. Det var jag inte. Jag ska inte skylla att allting handlar om det här. Men
det kan ju inte bli tydligare.
Nej, det kan inte bli tydligare. Min lillebror var väldigt söt. Så det var ingen konstigt att han... fick jobbet.
Ja, men att han var ovanligt söt kunde inte du förstå i så fall. Utan,
nej, jag trodde väl bara att det var något fel på mig. Ja. Och så hade jag de här stora glasögonen och var väl liksom kroppsligt tafatt. Det finns så många schabloner när man pratar om det här, liksom gympan på mellanstadiet och sådär. Men för mig var det ju verkligen, jag hade ingen kroppskontroll. kunde inte göra någon kullerbytta och fastna med bena i romerska ringarna. Och...
Du var den som var dålig på gympan helt enkelt.
Ja, jag var jättedålig på allt. Verkligen. Ja, det var jag.
Så man kan säga att plågan, för min plåga var ju i omklädningsrummet, men när jag väl kom in i gympasalen så var jag ju ändå likställd med de andra.
Ja, okej.
Okay. Min då, plåga fortsatte in i själva
salen. Om jag ska vara ärlig, det ska vi ju vara här, och det är ju spännande när man tänker på saker. Så omklädningsrummet var jobbigt, men det var inte fruktansvärt. Det fruktansvärda var inne i salen. Så att mitt enda sätt var ju då att erkänna inför alla att jag inte kunde det här. Och i det erkännandet så fanns det också en befrielse. För då kände jag att jag inte hade några krav på mig. Så jag sa det till läraren och sa det till de andra i klassen. Att jag kan ingenting. Jo, nej, jag kan inte. Jag kan inte göra en kullerbytta. Och till slut så visste alla det. Så de var så här, nej. Det är också det att man vill ju reta någon eller trycka ner någon som gör bort sig. Alltså som misslyckas eller visar svaghet. Så jag tror det här var mitt sätt att liksom undkomma det där. Genom att själv påtala svagheten så kunde ingen annan göra det. Det var ingen annan som kunde säga, haha, kolla, han kan inte göra en kullerbytta. För det hade jag ju sagt hela tiden till alla.
Det låter som Alfons pappa, det var modigt gjort av dig.
Ja, jo, men jag tror det var min taktik. Men hela det här...
Det är ännu värre med de som var dåliga men försökte. På något sätt.
Ja, men precis. Och de som försökte hålla uppe fasaden och sen misslyckades, liksom, det var ju värre. Så därför har jag aldrig haft någon ångest kring den här urscenen som är så vanliga för många. Det där blir vald sist.
Nej.
I någon lag. För mig är det så här, alltså, jag bryr mig inte.
Du hörde hemma där på något sätt? Eller du parkerade dig där?
Ja, jag bryr mig inte. Jag brukade, under fotbollsmatcher så brukade jag tror inte vi körde med sån här offside. Så att jag stod längst framme vid motståndarlagets mål då och pratade med målvakten. Och försökte liksom få den här målvakten att tappa fokus.
Okay.
Genom att jag liksom berätta någon lång historia. Så det där var min...
Det var din yrkesbana som började där, kanske?
Ja, jag har ju lovat mig själv faktiskt. Jag spelade fotboll sista gången jag var 20 år. Och efter det har jag lovat mig själv aldrig mer spela fotboll.
Mm-hmm.
Alltså inte ens så där liksom spela lite fotboll på midsommarafton. Jag ska aldrig mer göra det. Men... inte ens med tre personer.
Okej, men nu ska du ju bli pappa.
Ja, nej, men det kommer inte bli någon fotboll. Det kommer inte ens liksom sparka en boll lite lätt till en ettåring. Det kommer inte ske. Ja, det här löftet...
Men det måste väl ändå betyda att du inte helt kom undan det där, utan att det satte sig ju ändå...
Ja, så här var det. Att jag blev inbjuden i en fotbollsmatch. Det här var ju då när jag var 20, så det måste ha varit 99. Då var en kompis som ringde och sa, kom ner till Långholmen, vi ska spela lite fotboll. Vilka då? Ja, det är anarkisterna mot Cirkus Cirkör. Och jag hamnade då på laget anarkisterna. Ja. Och min kompis, han jättefotbollsintresserad kompis, jättetrevlig. Han sa, och jag sa ju förstås, men jag kan ju inte. Han bara, nej, men du vet, vi ska bara sitta och prata. Och sen så är det lite, vi spelar lite, men det är mest en social grej. Kom ner nu. Mm. Och så gjorde jag det, dök upp, så insåg jag... att det var ju för det första bara män där, och alla hade såna här fotbollsskor på sig och var ju då taggade till tänderna att liksom slita strupen ur motståndarlaget. Och du hör ju också Cirkus Cirkör, ja, alltså, de kanske inte så aggressiva, men anarkisterna var rätt aggressiva.
Ja, kan spela fult.
De kan spela fult. Det var inga, ja, precis, de är ju för det laglösa då. Ja. Och jag hamnade på anarkisternas lag, och det första som hände var då att jag får en boll i huvudet på volley så där jättehårt och svimmar.
Nej, men
alltså helt svimmar. Alltså det blir svart och jag bara ramlar ihop. Och då hör jag de andra, jag vet inte, då är det inte om det är Cirkus Cirkör eller anarkisterna som säger, kan någon dra honom av planen? Det är liksom ingen som brydde sig att jag höll på att dö där. Och dagen efter så blir då hela mitt halva ansiktet blir ju helt blått alltså.
Oj,
på en sån här enorm blåtyra. Och det här var då när jag hade börjat med linser, så att jag hade inga glasögon, som tur var. Så jag får en enorm blåtyra som sitter kvar en vecka. Jag ser ut som att jag blivit grovt misshandlad.
Det hade du ju nästan också blivit.
Ja, det hade jag ju. Och jag minns inte ens att någon sa förlåt. Eller... och då kände jag att det här är en typ av hård manlig
kamp
som inte är för mig. Och efter det så svor jag då det här löftet att aldrig mer. Okay, men och det har jag hållit, det är 20 år sedan.
Då hamnar ju de farliga männen med i det här löftet också, att inte sätta sin fot på planen. Ja. Är ju lite grann att inte sätta sin fot bland de männen.
Absolut, absolut. För jag tyckte det fanns en brutalitet här som inte... De andra hade jättekul, så jag har liksom inget att säga om det. Det var väl inte mer oschysst än något annat, men det var inget för mig.
Jag har ju varit orolig med mina barn att de inte ska, att just, jag har försökt få in dem i lagsport, för jag tänkt så här, lagsportande barn blir aldrig mobbat, så jag tänkt. Det är bästa skyddet mot om man är.
Jag trodde det var där man blev mobbad.
Nej. Om du är med i fotbollslaget och i och för sig inte är för dålig.
Ja, men det är just det.
Men om du liksom klarar, och då har jag tänkt så här, men får köra lite så där fotboll så att de kan vara med liksom. Jag har varit livrädd för det där, men jag spelade ju fotboll, och det gick ju så att säga ganska bra då, tills jag inte längre hade någon kropp, eftersom jag var ett barn fortfarande och alla andra blev vuxna och stora. Jag har ju en sportig del av mig, så att säga.
Du har det?
Ja. Det här är ju lite skamligt kanske som kulturarbetare, men jag har ju en alltså boll, golf,
ja,
till exempel.
Ja, jag har aldrig testat golf, men den verkar inte, golf i min värld, så det känns inte som en så brutal sport i alla fall.
Nej, eller? Den är brutal, nej precis, jag spelar ju bara i bakfull, men den har mycket annat socioekonomiskt omkring sig, sådana konstiga saker som inte gör det så jättekul. Nej, men den finns ganska mycket aggressivitet på golfbanan kan jag säga. Men det har att göra med att du spelar samtidigt som många andra som står och väntar på att slå ut och sådana saker. Så det kan vara ganska... Och det är mycket så här, viktigpettrar och småpåvar. Det är småpåvarnas idrott kan man säga, golfen. Du blir uppfostrad av människor som inte lagar greenen ordentligt och sådana saker.
Men det här med fotbollen då, när du var ung, alltså var du en sån som... Man säger så här, hur var du på planen?
Ja, jag skulle nog säga att jag var ungefär som jag är i mitt yrkesliv. Väldigt plikttrogen. Jag var vänsterback fast jag var högerfotad. Det vill säga, jag hade liksom inga ambitioner om att göra mål, utan jag skulle bara bevaka det här området till varje pris. Så att säga. Om jag så ska dö, så ska inte bollen passera mig, ungefär så. Och det är jag väldigt bra på, att vara plikttrogen och sen se var de andra är någonstans. Men jag gjorde ju bara 2 mål under hela min karriär. Och bara det ena var att man sköt bollen för att studsa på röven på mig och in i mål. Men jag ett annat mål gjorde, och det var liksom det finaste som hänt med vinster fortfarande. Jag hade färgat, det hade varit mellanstadiet disco, så hade jag fått färga håret rött. Och så var det fotbollsmatch dagen efter och regnade det, så jag var alldeles rosa. Och så fick jag plötsligt bara bollen mitt på plan och gjorde min, liksom, min enda lyckade dribbling i mitt liv. Liksom, och dribblade av backen och sköt in den i målen. Ja, det var ju oförglömligt får man säga. Och då, det numret jag bar då skulle då bli mitt turnummer resten av livet. Och det var först för några år sedan så tänkte jag, fan, jag har inget turnummer, inte gett mig någon tur, det var bara en gång.
Vilket nummer var det då?
16.
16. Men visst är det så att backarna brukar inte göra så mycket mål?
Nej, de brukar inte göra så mycket mål. Men man brukar oftast på den här nivån inte bara spela back hela tiden. Utan man försöker spela någonting annat.
Men Zlatan
också.
Är inte back,
Zlatan gissar jag. Är inte back, nej precis. Nej, men jag har ju ishockeyintresse. För det var ju att jag inte, det var min stora sorg att jag inte vågade spela ishockey när jag var liten. För jag kunde inte åka skridskor. Det kan man ju ingen i början. Men nej, jag vågar inte misslyckas.
Nej, jag har försökt åka skridskor. Det är väldigt, väldigt svårt att lära sig.
Ja. Och gör man inte när man är liten så är det kört. Du kan aldrig få den här känslan som de andra har. Nej. Och de som människor som inte ens kan förklara vad de gör, de bara åker runt. Det är min stora liksom, sorg liksom, på något sätt. Att det inte... Men jag hängde med där i det där gänget och klarade liksom sporten men inte omklädningsrummet om man säger så. Mm.
Vi kan ju undersöka det här. Det här är en liten fördomsfull del av mig. Och jag gissar att det också är ett skydd mot skrämmande saker inom de här områdena som vi pratar om. Men jag brukar vara ganska misstänksam mot män i kulturlivet som har en sportbakgrund.
Mm.
Det finns några sådana. Du kanske till och med är en sån. Men jag tror vi alla har stött på dem i yrket. Det är ungefär så här. De satsar jättemycket på hockey eller fotboll. Och så hände något i typ 18-årsåldern eller 20-årsåldern. Något korsband gick av eller någon axel gick ur led. Och så kunde man liksom inte fortsätta med den här sportkarriären. Eller så kände de också att jag kommer ännu inte bli bäst inom det här. Det här går inte att försörja sig på för jag är inte liksom på elitnivå.
Nej.
Och där tar de här männen barnet ett beslut där de lägger samma energi som de hade inom idrotten på att bli bra på då kultur inom olika områden.
Har något exempel?
Jag vågar inte nämna några namn här, men man kan säga så här. Det är de typen av män som när det vankas ett fotbolls-VM eller EM eller något sånt där, plötsligt klämmer ut en massa kulturtexter som handlar om fotboll.
Jaha, okej. Okay.
Ja, och det där, då har jag alltid känt så här, som att det där är en svikare.
Mm.
Lite så här, vad var du
i lidandet som,
i lidandet som uppkom i 12-årsåldern när man då blev totalt förpassad till biblioteket och faktiskt gick en annan väg. Och ja, men som i mitt fall, liksom, läste väldigt mycket, höll på med de här nallarna som jag berättat om.
Ja.
Och sen den där inlevelsen i en nallevärld blev då för mig väldigt mycket en inlevelse i en fantasyvärld och science fictionvärld och ett litterärt universum och en sån här rollspelsvärld. Då. Saker som då är än idag för många genuint töntiga, genuint avmaskuliniserade, i alla fall på det här sexuella sättet, även om det finns en nördig manlighet då, men den står ju alltid väldigt lågt i kurs inom de flesta läger. Och då kan jag ibland känna, var var ni? Och när jag träffar en annan man med bakgrund i det här, så kan jag känna lite så här, vi hör samman.
Mm.
Vi är inte svikare som höll på med den här fotbollen.
Just det.
Vi är liksom stolta att vi aldrig gick den vägen.
Men det här är värre än när man har lyssnat på, haft ett favoritband under många år och sen plötsligt slår det igenom och alla andra lyssnar på det.
Ja,
det här är mycket värre.
Det är mycket värre.
Det är avsläkt släkt, men du,
nej, egentligen inte.
Utan det är ett större svek som ligger i botten här.
Ja,
större,
ja, ja, det är det.
Att det själsliga lidandet är ändå förknippat med kroppen.
Precis,
de sitter ihop och har man inte lidit med kroppen så kan man inte lida med själen.
Jag har en sån uppdelning i min skola då. Jag gick ju i den här musikskolan Adolf Fredrik, så det var en väldigt snäll skola jämfört med andra skolor här i världen. Men alla skolor har ett högstadium och det är hårt. Jag vet att ingen kommer tro att det var hårt, men det var lite hårt ändå. Men det fanns en uppdelning då i klassen att antingen så var man liksom, antingen stod man i Tegnérlunden och rökte på rasten.
Mm.
Eller så satt man i biblioteket och pluggade. Det här gällde ju både män och kvinnor förstås.
Mm.
Och om jag träffar någon som under högstadiet tillhörde Tegnérlunden-gänget, alltså vare sig man gått i den här skolan, vilken skola man än har gått i, alltså stod du och tjuvrökte eller satt du och pluggade i biblioteket, så känner jag en viss misstänksamhet mot den här Tegnérlunden människan. Utan jag tycker liksom att vi i biblioteket, vi hade en pakt att sådär, vi bidrar vår tid, de skrattar åt oss. Och sen så kommer vi på lång sikt ändå få någon typ av fördel genom de här intensiva studier av vad det nu var, allt från dinosaurier till världshistorien.
Mm.
Till
förstår
du ungefär den uppdelningen som finns med. Och jag förstår ju att det här också är ett skydd för att skydda då en del fega val som jag gjorde i den åldern förstås. För jag vågade ju inte. Jag kanske hela tiden. Jag väntar nog än idag att bli inbjuden till Tegnérlunden. Att någon ska komma och säga, ta en sik. Alltså jag kan inte. Du vet, jag har aldrig rökt.
Jag kan inte ens säga det.
Jag kan inte. Du sa tidigare när du sa, det sitter en brud där. När du berättade om det. Då vill jag nästan rätta dig. Det sitter en tjej, menar du? För att jag kan inte säga ett sånt, alltså jag kan inte säga ordet brud. Inte, jag vet inte om du var ironisk eller, men jag gissar att det ordet ändå kommer rätt naturligt. Det sitter en brud. Samma sak som jag inte kan svära. Om du skulle svära så skulle jag säga, kan du inte säga jäklar istället för jävlar.
Ja.
Jag tycker det är jobbigt. För då tänker jag att det är så här man pratar i Tegnérlunden.
Det här är intressant, för jag skulle nog kunna gå emot det här.
Mm.
Med en annan form av, vad 17 tappade ordet, en annan form av misstänksamhet eller känsla av att det här är, ni fuskar. Och det är ju tvärtom så att man kan vända på det här och säga att jag försökte ju stå där och smygröka, naturligtvis. Får se hur det med blandad framgång. Det finns ju också de som nu är vuxna ålder, de som liksom är kulturbarnen som har liksom, ja, okej, ni kommer från den här familjerna. Här har varit utbildat. Här stod man inte och så sa bruden och lät limflaskan gå runt, utan det här har varit guldsked. Tält, dinosaurier med en täljkniv nere i biblioteket. Ungefär så. inte så konstigt. Medan då jag gengäld då kan uppskatta till exempel författare som en Eja heter Kiwi Olsson och sådana saker, där jag ser på en gång att du växte inte upp som en läsande person. Det ser jag i varenda, du har en otroligt kreativ, fantastisk, uppfinningsrik kraft i det, men det finns den här bristen, i alla fall i början, på självkänsla som jag spårar långt ner i djupet, där man tänker att man måste ge allt i varje rad, för det är ingen som vill lyssna på en i övrigt. Man har inte något värde i kulturen, utan man måste helt enkelt erövra den i varje mening. Jag tycker mycket om sådana författare, men jag stör mig på de här författarna som går och bara själv, redan från tonåren har tyckt att skriva är en självklart sätt att utforska sitt inre på, liksom, såna här saker. Och här ska jag ta plats, och jag går och planerar på kajerna ut med Sän och lider med tiggarna som sitter där och sen saker. Ja. Det är bara vämjeligt, liksom. Det här är bara kultur, sociologiskt arv, liksom, såna här saker. Och då kan jag då som hockeyspelare, som jag då inte var, men får tycka att fan alltså. Men okej, jag tror inte att de här är släkt med varandra, för du menar att de som gick lika mycket in för att vara vänsterbackar plötsligt över en natt får för sig att de ska prestera på samma lite grann fåfäng, eller ja.
Precis, alltså jag förstår vad du menar i den här gå drömma vid sen. Jag är ju den personen, för att jag tror att en av orsakerna att mitt kroppshat då inte blir lika stark som ditt, det är att jag känner ju att det här är en väldigt jobbig tid i livet, uppväxten och tonåren, men en dag så kanske det här inre kommer få träda ut i världen. Mm. Och då så kommer det kommer i alla fall finnas någon som tycker om mig. För det här inre har ändå ett värde. Det har någonting. Och det där har jag liksom aldrig riktigt tvivlat på.
Nej, det är den där kejsaren igen.
Det är det.
Som förutsätter att hans inre ändå ska kunna få expandera och ta tillåtelse till det. Eller på något sätt. Eller det är ett positivt inre.
Absolut. Och det där handlar ju om uppfostran. Jag minns att jag var hemma hos min morfar och mormor just på Franska Rivieran faktiskt.
Ja,
av en slump. Av en slump. Och då så sa jag det till hela familjen då. Så här, jag har skrivit en opera. Va? Har du skrivit en opera? Ja, den heter Stolen.
Oh,
10-årsåldern liksom. Jag hade suttit och knåpat här och gjort några teman på piano. Och då sitter då hela familjen som tända ljus här. Va? Han har gjort en opera. Alltså alla vet ju att det inte är en riktig opera. Men den typen av positioner har jag aldrig haft svårt att ta. Liksom. Och det handlar ju om uppfostran.
Ja,
och där så finns ju ett självförtroende. Har man upplevt det som 10-åring att mamma och pappa sitter tysta och liksom lyssnar och säger det kanske finns någonting i den här operan, den är inte färdig, men kanske ett embryo till någonting. Det är klart att det i vuxen ålder ger en någon typ av självsäkerhet. För att sen så kan det ju också vara de här männen då med hockeybakgrunden eller fotbollsbakgrunden. Jag tycker att många av dem går då i vuxen ålder in med lite för mycket energi i just det här kultur. Det är ofta de som hörs mest i debatten och Twitter och allting. Mm. Och det ska vara så polemiskt och det ska vara som en fotbollsmatch.
Mm.
Medans vi då i biblioteket fick en annan... Det låter skrytigt här, men han har förståelse av världen. Den är liksom lite mer...
Överhuvudtaget kanske inriktad på en förståelse av världen. Jag är inte
jag säker tror
på att
det
här polemiska alltid är intressant. Snarare handlar det om att man inte ska förstå världen.
Nej, precis. För att vi i biblioteket förstod ju att vi var utanför också.
Mm.
Men det var också någonting som måste tilläggas där. Det var att det var inte bara män i biblioteket, utan det var faktiskt både tjejer och killar som alla var utanför på något sätt.
Det var inte brudar och grabbar.
Det var inga brudar och det var inga grabbar.
Nej.
Sen så var det biblioteket, skulle jag säga, en avsexualiserad plats.
Mm-hmm.
Det skedde ingen liksom sexuell interaktion i biblioteket. Det var liksom en könlös plats. Så på ett sätt så var det också ett sätt att förlänga då det förpubertala ända upp till gymnasiet kanske. Under hela högstadiet så var då en frizon. Och det tror jag var... Jag vet inte om det var bra, men... Men just då var det ganska skönt faktiskt.
För du blev ju en ung pojke som kunde prata med tjejer.
Ja, det tyckte jag. Ja. Ja, och det har säkert sitt ursprung där. Mm. Och sådana där saker som var med scouterna. Som också är då, många tycker det är töntigt. Mm. Men det var ett sätt att slippa den här testosteronstinna maskuliniseringen i alla fall. Och jag menar, scouten är mycket kropp också. Men det är inte den här manliga kroppen på det sättet.
Nej, det är egenvärdet i det. Men du blev också en man som kan tala med kvinnor sen.
Förhoppningsvis, kanske. Men det, jag tänkte vi skulle prata om det i nästa avsnitt. För att nu, det blir ju alltid lite så när man ska presentera någonting som de här samtalen. Att så här, nu ska det handla om manlighet. Och då gissar jag att många tänker, gud, ska man sitta och prata om manlighet i timmar efter timmar?
Mm.
Det
gör vi också.
Det gör vi också. Och det finns mycket att invända mot det där. Men jag tänkte då i nästa avsnitt att man skulle gå till botten med det. Vad det är egentligen.
Ja.
Och då tror jag man hamnar, alltså då måste man nog lämna det kroppsliga och gå in i det själsliga istället. Där finns någonting väldigt radikalt.
Det låter väldigt spännande. Jag fattar gärna din hand.
ja. Som... Nej, men det här är en typ av labyrint som vi behöver träda in i då.
Det var spännande. Mm. Men jag ser fram emot detta samtal och vi tackar för den här gången helt enkelt.
Ja, det gör vi.
Ja. Tack för att du har lyssnat.
Tack.